Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Nu ska vi ner som är här live från GP-huset som vanligt den här tjejmåndagen.
Ja.
Hej Fanny.
Va? Vad är du här?
Ja, jag vet. Vi har slängt om lite för att förvirra där ute. Mm. Vill inte att någon ska kunna lyckas ta reda på och räkna ut vem är det som kommer imorgon.
Nej.
Det ska vara en ständig överraskning.
Det är absolut inte Kalle som kommer imorgon. Skoja, det är Kalle. Vi har bytt av.
Så gick det med den mystiken. Idag så kommer vi såklart prata om Irans attack mot Israel i helgen. Hundratals drönare och robotar skickades, och igår kväll så var det också ett krismöte i FNs säkerhetsråd. GPs utrikesreporter Jan Höglund kommer hit om en liten stund och han ska hjälpa oss att liksom få lite koll på läget.
Det känns skönt.
Ja. Vad har du tagit med dig?
Jag ska prata om vad som ska hända med Göteborgs hamns giftiga mudder.
Mm-hmm.
Jag vet att du vill veta
detta.
Och också att vänstern tycker att varje kommun i Sverige bör göra som Göteborg.
Wow, okej. Okay. Ja, spännande. Sen så får vi också ett till besök faktiskt av Hanna Jamali, som är psykolog och en av experterna i Gift vid första ögonkastet.
Så kul.
Nu börjas det.
Nu dras
det
igång.
Sen blir det bakvagn. Vad har du där?
Rävring, Sagan om ringen, kanske någon annan ring. Vi får se om jag hittar någon.
Ja,
det var kul.
Ringtema.
Ja. Du då?
Ringorm till exempel, en hur då komma. Jag kan tipsa om du vill lägga till.
Nej.
Men jag ska prata om, det blir lite musiktema från mig. Mick Jagger är tydligen i strid med en dansk hamburgerkedja, och sen så har låttexter tydligen blivit mer enformiga, arga och personliga.
Okej.
En liten jämförelse mellan Bruce Springsteen och Miley Cyrus utlovas.
Ja, vad bra.
Ja, med betoning på liten.
Ja, det kan behövas.
Det kommer inte bli något större. Du, har du haft det bra i helgen eller?
Alltså jag känner mig typ utmattad av att jag har blåst så mycket.
Mm.
För att jag ändå varit, alltså typ hela förra veckans väder har typ gjort mig utbränd.
Det var ju väldigt oförutsägbart. Och därmed tröttande.
Ja, men det var också att jag bara, i fredags var jag så här, jag måste ju gå ut med min hund.
Ja, det måste
du. Så då fick jag ta på mig stövlar, regnbyxor, regnjacka och keps, eftersom man inte kan ha paraply.
Just det.
Och så tittade hon bara på mig så med hat. Mm. Och så var jag så här, det här är för bådas skull.
Och vad tog du på henne? Också regnjacka, stövlar?
Nej, jag funderade på att köpa en regnjacka till henne.
Ja.
För hon hatar regn.
Mm. Det känns som att borsoj-hundar, alla de hatar regn. Och är lite kinkiga i min fördom.
De är lite kinkiga. De vill helst var i fred. Mm, just det. Hund har jag skaffat.
Typiskt hund när man bara vill klappa den och gosa med den.
Det går också.
Det Hello. Går också. Jo, men det gick bra. Jag hade krig mot vinden igår. Jag höll på med att riva mossa.
Aha.
Och det gör ju sig inte så bra i kraftig vind.
Nej.
Så det var lite provocerande vissa gånger.
Men det är ju skönt om det bara blåser iväg.
Exakt.
När man är klar.
Mm, men det blåste ju åt olika håll hela tiden. Så det var inte så att något samlade sig en hög, utan det bara det skapade kaos.
Du fick inte någon sån arm i ansiktet från den här statyn i Mölndal?
Nej.
Nej.
Tack gode Gud så fick jag inte det. Direkt,
hur ska det gå för Linnea? Som att du fortfarande bara är i Mölndal.
Ja, precis. Hela tiden. Jag var faktiskt i Mölnlycke. Det är en väldigt, väldigt stor skillnad.
Ja, vad bra. Bortskänkes 260 000 kubikmeter giftig lera.
Mm, mums.
En rubrik på vår sajt som man ville klicka på ändå, va?
Precis, man vill ju inte ha leran men man vill ändå
Man vill ha informationen om leran. Det handlar alltså om bygget av Skandiaporten. Detta miljardprojekt som ska göra vår älv både djupare och vår hamn liksom bättre rustad för att vara ett nav för svensk export och import.
Mm-hmm.
Har du hängt med eller?
Nej.
Nej,
det inte alls.
Det pågår i detta nu. Det är invigt det här projektet,
mm-hmm.
Skandiaporten. Och väldigt kortfattat så kan jag berätta då att Göteborgs hamn, som tydligen är hela Skandinaviens viktigaste enligt infrastrukturminister Andreas Karlsson.
Ja, just det. Möjligtvis lite partisk.
Ja, men ändå. Jag bara, jaha!
Ja, den är så smickrad. Tydligen, eller jag menar, den är såklart otroligt viktig.
Ja, trots det så kan vi inte då ta emot de största och tyngsta containerfartygen. Om de inte har liksom blivit av med lite gods på vägen i andra europeiska hamnar först.
För vi har så jävla odjup.
För vi har så jävla odjup. Ja. Det hamnens nuvarande djup är 13 meter. Och det räcker inte då om det kommer en fullastad container. Det är skitlite.
Det är ju ingenting.
Jag vet, jag har ingen aning. Men därför ska vi då, via det här projektet, göra hamninloppet mycket djupare. 17,5 meter ska det bli. Och en nära 5 km lång sträcka ska bli 4,5 meter djupare.
Det känns ju osökt som att det kommer bli jättemycket lera.
Precis. Ja. Tyvärr finns det då fortfarande ingen lösning för hur man ska ta hand om all miljöfarlig havsbotten som ska muddras upp. Det här är ju lite av en följetong, va? Att vår botten då i hamnen innehåller stora mängder gift.
Precis, att den är skitäcklig.
Ja, det är TBT, det är PCB, det är olika rester från våra gamla hamn- och varvsverksamhet som har bara sjunkit ner och lagt sig där. Och det brukar ju oftast vara så. Varför kan man inte bada?
Exakt.
I Göteborg, det kan man ju i Stockholm och Malmö. Och svaret är ju bara att det typ ligger asbest i hela botten och att det är farligt för en.
Men varför har de liksom, alltså det här är ju verkligen ett sidospår och inte något jag förväntar mig att du ska ha ett svar på. Men man undrar ju då, vad är det de har gjort i Stockholm som är så jävla bra?
De har väl inte haft varvsverksamhet. Nej, precis det. Där folk bor.
Det är vi som har tagit smällen som liksom Skandinaviens viktigaste hamn.
Något måste man ju betala om man nu ska vara så viktig som vi.
Så är det.
I alla fall, de här gifterna kan då ha ganska stor påverkan på djurliv, ålgräs, blåmusslor, annat som lever då under ytan, inte bara på oss som vill bada. Då. Och nu läser jag på g.se att man har gjort en lång utredning i mark- och miljödomstolen där då ett flertal instanser har sig om de här effekterna som giftet kan få. Och det här ledde till ett nekande domslut 2022. Nekande till vadå?
Ja.
Jo, till de här aktörerna i Skandiaporten då, Sjöfartsverket och Göteborgs hamn. De fick inte tillstånd att dumpa miljöfarlig lera i det som de hade tänkt då, djuphålor några mil väster om Vinga.
Nej, vad läskigt. Vi har sådana djuphålor där ute.
Ja, planen var att begrava då de här miljöfarliga massorna under ett 10 meter tjockt lager av ofarlig muddermassa.
Aha.
Så man bara, vi lägger det längst ner.
Okej, vi lägger det längst ner. Och sen lite frisk lera ovanpå.
Exakt, men den här utredningen säkert. Var så. Ja, det kan ju komma typ en ström.
Ja, precis.
Och dra med allt mudder. Och därför blev kravet då att ni får ta upp det och hantera det på godkänd mottagningsanläggning.
Just det. Vad händer där? Alltså, det känns ju som en omöjlig uppgift att liksom sortera ut giftiga ämnen från lera.
Ja, jag vet. Det gör ju verkligen det. Men det verkar ju inte vara det. Jag vet faktiskt inte hur man gör det.
Nej, det är...
Skulle också kunna tänka mig att det är ganska tråkigt att lyssna på.
Ja, verkligen.
Men man kan göra det i alla fall.
Jag ser framför mig någon sån film. Först kom leran in.
Olika skikt och pilar och grejer.
Ja.
Men det i alla fall, det här var ju 2 år sedan. Och nu har man ju ändå invigt det här bygget då.
Mm.
Med ett event i förra veckan.
Jaså.
Såg olika bilder som... Det var inte jättefestligt. Det var mycket bygghjälmar och reflexvästar. Okay.
Det är inte ett event man ska må dåligt över att ha missat.
Nej, alltså jag var inte där.
Nej.
Men min tolkning är att det var sådär.
Ja.
Eller det var säkert kul för dem som var där. Skitsamma. Ja. Problemet är ju då att man fortfarande inte vet vad man ska göra med de här 260 000 kubikmeterna giftig lera.
Mm.
Det är ju ganska... Jag försökte liksom vara så här, ska jag försöka förklara hur mycket det är? Men ni fattar ju själva, en kubik... Det är liksom en meter gånger.
Precis,
en meter.
En meter åt alla håll.
Ja, exakt. Så 260 000 sådana då.
Uah.
Det är ganska mycket.
Mm.
Och jag ska också säga att det är 2% av all lera som ska muddras.
Va?
Resten är liksom ofarlig då. Och ska till störst del läggas där ute vid Vinga.
Okej. Okay.
Den snälla leran tänkte jag säga.
Just det.
Men det står absolut inte i artikeln.
Nej.
Vill jag vara tydlig med. Vi har inte handlat upp någon deponi eller mottagningsanläggning än, men vi tittar på olika lösningar och har inventerat vad som finns tillgängligt, säger Jenny Rörström som är projektledare för Scaniaporten då, på Sjöfartsverket till oss på GP.
Mm.
Hon berättar att det finns en anläggning i Norge som har kapacitet, och det finns ju även Marieholm i Göteborg, men där var det varit så. Då måste man färda grejer på vägen etc.
Ja.
Alltså du fattar, det är väldigt byråkratiskt.
Ja, det ska ju också, all den här leran ska ju förflyttas.
Precis, och de säger också att man kan använda den här botten till andra saker, typ landutfyllnad i bryggprojekt. Men då måste man först kapsla in den.
Just det.
På något sätt då.
Lägg
och
den...
det verkar också jättejobbigt.
Precis, vakuumförpacka den.
Ja,
och lägg den tillbaka i havet.
De
hoppas
bara,
att inte den ziplockpåsen går upp.
Ja, så bara, nej, ja. Nu kommer giftet överallt. Alla blåmusslor dör. Den här muddringen ska i alla fall påbörjas 2026, och i höst så är det dags för dem att... för själva upphandlingen av mudderentreprenör.
Wow.
Någon slags ny entreprenör som jag aldrig hört talas om.
Nej, inte jag heller.
På. Så vi får helt enkelt fortsätta att följa detta rafflande skeende.
Ja, just det.
Vad ska hända med vårt mudder?
Ja, men precis. Om man är intresserad eller om man inte är intresserad av den här ledan, så har man ju några år på sig att ändra sig.
Just det.
Och,
jag kan nog ändå tänka mig och ta hand om det.
Vi ska prata om Irans attack mot Israel nu i helgen. Vi ska bara släppa in GPs utrikesreporter Jan Höglund, och så är vi tillbaka alldeles strax. I helgen så attackerade Iran Israel med hundratals drönare och robotar. Och en stor majoritet av dem sköts ner enligt Israels militär. Men vad händer nu och hur reagerar omvärlden? Här för att hjälpa oss att svara på detta är Jan Höglund, GPs utrikesreporter, eller ska vi säga kommentator kanske?
Kanske det, ja.
Ja, då låser vi in bägge dem. Du, ett hundratal drönare och robotar då, som sagt, skickade Iran alltså mot Israel under natten mot söndagen. Varför sker det här just nu?
Ja, det sker ju nu som en reaktion på att det iranska konsulatet i Damaskus angreps för en dryg vecka sedan. Och det var förväntat att det skulle komma en reaktion på det, för bland annat en hög general dog i den attacken. Israel har inte tagit på sig det här formellt, men det är ju inget tvivel om att det var Israel som angrep. De har ofta angripit mål med iransk anknytning, miliser i just Syrien. Och dessutom har ju nu Iran före det här angreppet varnat för att det skulle komma, och man varnade i förväg sina allierade, bland annat Turkiet. Även USA kände till detta. En tydlig indikator på det var ju när Joe Biden avbröt sin ledighet för att åka tillbaka till Vita huset och träffa sina säkerhetsrådgivare inför detta. Mm. Eftersom det är en oerhört laddad situation där allting håller på att skapar en stor osäkerhet. Ska det eskalera till en regional stor konflikt eller ska det kunna frysas ner just nu? Så det är väldigt mycket som står på spel i detta nu över hela världen.
Mm. Men, och Israels militär har ju också gått ut och sagt då att de lyckades skjuta ner en majoritet av de här robotarna och drönarna. Vad blev konsekvenserna i Israel? Det var några ändå som tog sig dit. Vet man om det är några skadade eller döda?
Ja, man kan ju se det här jätteangreppet, det första som Iran gör mot Israel överhuvudtaget. Första gången men så massivt. Det var ju rent militärt ett fiasko.
Mm.
Man skickar alltså 320 ungefär robotar och drönare mot Israel och 99% blir nedskjutna. Å andra sidan kan man säga att det är också en succé som visar vilket oerhört starkt luftförsvar som Israel har. Det är uppbyggt i olika lager med såna här speciella namn som Davids slunga eller Iron Dome, pilen. Och även Patriot då. Det är ett system som i olika lag med olika räckvidd ska kunna möta olika inkommande. Allt från raketer på närhåll till ballistiska missiler som kommer från flera hundra mil tillbaka. Och det visar ju sig vara en enorm framgångsrik koncept. USA har investerat över 30 miljarder i israeliskt luftförsvar under det senaste decenniet. Nu fick ju också dessutom Israel hjälp av USA. Mm. Amerikanskt stridsflyg, brittiskt stridsflyg, franskt stridsflyg och även Jordaniens stridsflyg.
Mm.
Så att de var ju behjälpta. Va? Men det visar ju ändå att rent militärt taktiskt så var det ju en symbolisk handel från Iran, men den var ju militärt helt fiaskoartad.
Men de visste från Irans håll att det förmodligen skulle bli så att de kunde skjuta ner de flesta. Alltså man valde att göra det ändå.
Det borde de ha gjort. Men som sagt, de hade nog trott på något större verkan än det. Det som hände, det var att det var en militärbas i Negevöknen som fick viska materiella skador. Och en 10-årig beduinflicka blev skadad. I övrigt så blev det inga skador av detta enorma utfallet. Dra en liten parallell till vad som sker vid de här stora vågorna av anfall som Ryssland gör mot Ukraina med kanske 100, upp till 100 olika system. Där då visserligen fortfarande kan Ukraina skjuta ner mycket men inte allt. Och de blir svårare och svårare att skjuta ner i tid med att man har mindre ambition. Va?
Mm. Vad har reaktionen varit från Israel då på den här attacken?
Ja, Israels krigskabinett som är en liten grupp av ledare som då samlas med mandat att egentligen fatta alla de viktiga besluten träffades ju igår. Och enligt uppgifter så ska det funnits en viss skillnad om hur man ska gå vidare. Men att man kommer gå vidare på något sätt, det är nog ganska klart. Det ligger i Israels strategi, uttalade sätt att hantera de här frågorna. Att om man angriper Israel, då blir man också angripen tillbaka. Mm. Så det kan vi vänta oss. Men frågan är när det kommer och hur det kommer. Här är ju då Israel satt under en oerhört stark press. Den viktigaste uppbackaren till Israel, det är USA. Joe Biden har ju klart uttalat till Benjamin Netanyahu under helgen att vi stöder er, men vi kommer inte stödja ett angrepp på Iran. För alla är ju livrädda att konflikten ska eskalera och bli en regional häxkittel helt enkelt, som inte man kan ens överblicka konsekvensen av. Så därför är det väldigt starka reaktioner och tryck mot Israel att inte gå vidare. Och det är inte bara USA naturligtvis, utan EU har gjort det. Richard Sunak gjorde det. FNs generalsekreterare igår vid ett extra möte. Och de flesta andra har gjort det. Även Ryssland och Kina har manat till eftertänksamhet och att man ska försöka deeskalera. Så trycket är ju väldigt stort. Men vad gäller Kina och Ryssland får man ändå tillägga att de är ju två av Irans viktigaste allierade, inte minst på grund av kriget i Ukraina.
Mm.
Det är med iranska drönare som Ryssland går till angrepp nästan dagligen. Så man får ju undra om det är samma budskap från Moskva och Beijing till Teheran även i de privata samtalen. Det är ju inte alldeles lika säkert, va? Mm. Men i alla fall i de uttalanden som gjorts offentligt så är folk väldigt rädda att det här ska eskalera. Och det gäller även de regionala, Egypten, Saudiarabien, Jordanien och så vidare. Mm. Så att trycket är stort på att man ska agera, eller rättare sagt inte agera nu.
Just det. Men du nämnde ju det krismötet där igår i FNs säkerhetsråd. Kom det fram någonting mer där än att man uppmanade Israel att...
Nej, inte mer än det förväntade. Mm. Det vill säga att det var hårda toner mellan Israels och Irans representanter där de skyller på varandra och de andra manar i stort sett att man ska ta det lugnt och tänka på konsekvenserna. Antonio Guterres, FNs generalsekreterare, varnar ju för att det här är ju på gränsen till en fullskalig regional konflikt där nere och det skulle ju få oöverstigliga konsekvenser. Särskilt i en situation nu när för några dagar har ju faktiskt kriget i Gaza hamnat i skymundan. Det pågår ju fortfarande och där är fortfarande oklart vad som ska hända. Det har ju pågått nu sedan den 7 oktober och ett halvt år och det är över 33 000 civila som har dött. Minst och 1200 efter själva attacken då den 7 oktober. De humanitära konsekvenserna är ju fruktansvärda och situationen. Det är ju grus lagt till helt öde men samtidigt i gruset och i de här resterna så bor det ju nu kanske närmare 2 miljoner civila människor. Så att vad som ska hända där har ju liksom hamnat i skymundan nu på grund av den här stora attacken. Men det är ändå det som är liksom grunden till hela den här konflikten just nu, va. Och där måste man ju finna en lösning, en vapenvila, få humanitär hjälp på plats. Och givetvis också en lösning på längre sikt som bilägger den här konflikten en gång för alla. Även om det kanske bara är en utopi, va. Och där finns det ju då ett väldigt... starkt tryck nu på en tvåstatslösning. Men det motsätter ju sig Netanyahu och hans högerextrema regering. Och det är samtidigt en regering som är under väldigt stort tryck internt, nationellt, med demonstrationer, kritik från oppositionen och så vidare. Och det är ju ett märkligt land, Israel, så tillvida att det är ett ganska litet land. Man omgiven av väldigt starka fiender i söder. Har du då Hamas och islamiska jihad i Gazaområdet. Du har ständiga angrepp nu från de iranstödda Hutuerna, rebellerna i Jemen. Mm. Du har situationen på Västbanken som har eskalerat återigen de senaste dagarna med motsättningar mellan israeliska byggare och palestinska grupper. Va? Och vi har ju naturligtvis den viktigaste allierade i Iran militärt, nämligen Hezbollah-rörelsen i Libanon, som är väldigt starkt militärt och har dessutom en stor arsenal av robotar. Och där är ju risken för en fullständig konflikt också alltid närvarande.
Men förlåt.
Nej, men sen har vi ju dessutom de ockuperade Golanhöjderna som mot Syrien, där Syrien finns väldigt mycket milisförband som har stöd av Iran och de angriper ju också. Det är det som gör att Israel har gjort angrepp mot olika mål i Syrien också då.
Mm. Ett väldigt spänt läge i hela den här regionen då får man säga.
Oerhört spänt läge i regionen samtidigt som vi har kriget i Ukraina och samtidigt som vi har den här konfrontationen, dragkampen mellan de stora i världen då om världsordningen nu. Så att sammantaget så är det en väldigt komplicerad bild och därför är varje steg nu så otroligt viktigt. Va? För risken är ju den att även om ingen vill att det ska eskalera så är risken att det eskalerar genom saker man inte kan förutsäga. Mm. Det här har en logik som är skrämmande eftersom det ena kan följa på det andra utan att det var meningen.
Mm. Vad tror du vi kan vänta oss av de kommande dagarna?
Jag tror att vi kommer se, eller rättare sagt höra om oerhört starka diplomatiska försök att lugna ner det här. Att från olika håll, internationellt har vi redan gjort. Och jag tror att det är där som förhoppningen ligger de närmaste dagarna att det ska ske någon form av diplomatisk påtryckning och att man kommer överens om det. Men vi kan nog räkna oss också att Israel planerar någonting. Frågan är, vad är det? Tidigare har de gjort angrepp mot enskilda personer, mot kärnvapen, kärnanläggningar ska jag säga, och annat. Men så allting står i vägen just nu. Återigen, det har vägt så länge och det väger hela tiden på en knivsudd mellan den totala katastrofen och det som redan pågår. Mm.
Tack så mycket, Janne, GPS utrikesexpert, för att du kom hit och hjälpte oss reda i detta.
Tack så mycket.
Ja du Fanny, om inte jag är helt fel ute så är det så att Adam är på väg fram och det ska bli ett litet nyhetssvep.
Mm. Det måste vi ju ha.
Ja men det måste vi ha.
Och, varje dag,
ja, precis.
Varje sändning.
Och det stämmer, det händer ju så mycket grejer så lite kort format vill vi också ha. God morgon Adam.
God morgon.
Du, jag lämnar över till dig på en gång.
Tack, tack. Ingen person har ännu gripits efter att en pojke i övre tonåren sköts till döds i stadsdelen Navestad i Norrköping på söndagskvällen. Det var vid 20-tiden igår kväll som polisen larmades om en skottlossning utomhus. Pojken hittades skadad och fördes till sjukhus. Senare på kvällen meddelades att pojken, som polisen säger är i övre tonåren och inte myndig, hade avlidit på sjukhus av sina skador. Brottsrubriceringen är mord och grovt vapenbrott. Det blev stor succé för den svenska golfaren Ludvig Åberg som slutade tvåa i den prestigefyllda tävlingen US Masters. Han är blott den andra svensken genom tiderna att lyckas med den bedriften. Åberg började tävlingsdagen som fjärde placerad men lyckades trots en boll i vattnet att klättra på ledartavlan. Mot vinnaren Scottie Scheffler fanns inte mycket att göra. Han vann på 11 slag under par och kunde ta sin andra titel i US Masters. Åbergs andra placering ger förutom sportslig ära klirr i kassan. Hans prispeng landade på drygt 23 miljoner kronor. Och landets björnar vädrar morgonluft. Bokstavligt talat, vinterns långa sömn är på sina håll redan slut och det är dags att ta tag i livet igen. Men en morgontjurig björn behöver inte betyda att man måste vara extra försiktig om man ska ut i skog och mark. Världsnaturfondens rovdjursexpert Benny Jävert berättar för TT att de inte är aggressiva så länge de inte blir provocerade. Och om det nu skulle vara så att man stöter på en björn ska man enligt Benny Jävert ge sig till känna, prata lugnt och dra sig tillbaka långsamt i samma riktning som man kom ifrån.
Ja, det kan ju vara svårt att inte provocera. Ibland försöker man ju inte ens. Mm. Men så blir någon lite provocerad ändå. Hoppas att björnarna har lite överseende då med vad man säger när man pratar lugnt.
Ja, ja.
Så att man väljer ett ämne som inte är kontroversiellt.
Vad säger som björnen sover?
Ja, just det. Fast,
så de somnar. Mm,
precis. Ja, fan, bra tips Fanny.
Thank you.
Vi får se hur det går med det. Adam, tack för nu.
Tack, tack.
Det är sannoliken måndag nu.
Ja, men du trillade ju i alla fall inte ner.
Nej.
Och nu blir det en sån sketch-situation också som är ibland i den här studion där man... Och Victor på att trilla. Och den ena, man stänger ena dörren och då öppnas den andra dörren.
Precis.
På andra sidan studion så blir det som en sån slapstick-stämning.
Exakt. Men det går bra.
Allt går bra.
Allt är under kontroll.
Ja, låt oss prata om Göteborg igen. För alla kommuner borde göra som Göteborg, det säger alltså Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Och nej, det handlar inte om att fler borde servera halv special eller gräva upp hela stan för ett omöjligt infrastrukturprojekt.
Nej.
Eller ge hem åt Håkan Hellström.
Nej.
Det handlar om friskolorna.
Friskolorna?
Ja.
Hur gör vi med dem?
Jo du, skolorna i Göteborg generellt då får 100 miljoner kronor extra i en tilläggsbudget. Men Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Göteborg har valt att utmana friskolesystemet och skollagen.
Mm-hmm.
Detta genom att bara ge friskolorna pengar om de kan visa att de har haft motsvarande kostnadsökningar som de kommunala skolorna.
Mm-hmm. Lite krav på dokumentation.
Exakt. Vi kommer inte att fortsätta att lägga ut kompensation för saker som vi inte är säkra på att de har haft kostnader för, sa skolkommunalrådet Victoria Tryggvedotter i Rolka, som jag har varit här och pratat om skolan en annan gång. Detta efter då ett beslut som togs i grundskolenämnden. Och eftersom att friskolorna inte behöver följa offentlighetsprincipen så vet man ju helt enkelt inte. Alltså kommunen vet inte om de har haft motsvarande kostnader som de kommunala skolorna.
Nej.
Och detta har då inspirerat Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, som alltså uppmanar fler att följa Göteborgs fotspår. Jag kommer att tala med mina kommunpolitiker runt om i landet, och min uppmaning är att alla kommunpolitiker i Sverige gör det som Göteborgs stad gör och kräver redovisning av varje krona de skickar till friskolorna, säger hon till oss på GP.
Intressant.
Väldigt. I tider av nedskärningar så är det centralt att kunna garantera att pengarna går till just skolverksamheten, tycker Nooshi Dadgostar. Om en friskola får betalt så ska den också leverera, menar hon.
Mm.
Det är mycket stötande att betala till en verksamhet som inte existerar i ett läge där barnen tvingas äta mindre mat, vara i större klasser, få mindre hjälp och inte få det lärarstöd de behöver och drabbas av neddragningar av elevhälsan.
Mm.
Inte existerar. Jag menar, de existerar ju,
ja.
Men hon menar helt enkelt, om de inte satsar pengarna tillbaka till eleverna så
just
ska
det.
De inte heller få ta del av det här stödet.
Nej.
Och att det är en säkerhetsåtgärd att kräva att friskolorna redovisar hur de har tänkt använda pengarna innan de får dem. Men enligt grundskoleförvaltningen i Göteborg då, så strider det här mot skollagens regler om att friskolor ska få resurser på samma villkor som de kommunala skolorna.
Mm-hmm.
Branschorganisationen Friskolornas riksförbund har valt att JO-anmäla kommunen och uppmana friskolor att överklaga det här beslutet. Det här är ett flagrant brott mot lagen, sa vd:n Ulla Hamilton tidigare i april.
Oj, ett flagrant?
Ett flagrant, typiskt flagrant brott mot lagen är det.
Ja.
Också Axel Darvik, Liberalerna, och han är också vice ordförande i grundskolenämnden. Han sågar det här agerandet från styret och han tycker att de agerar riskabelt och kissnödigt. Det är hans ord.
Okay.
Och inte mitt.
Just det, att friskolorna reagerar kissnödigt.
Nej, att grundskolenämnden, alltså att beslutet är det. Oppositionen helt enkelt.
Mm.
Han tycker att man riskerar att övertrassera sin budget då och tvingas betala ut pengarna till friskolorna nästa år om de då överklagar och friskolorna vinner.
Ja.
Så är det som att de bara, ni får inget stöd. Och sen så överklagar de och vinner och bara, ja just det, ja. Då menar ju han att då måste de ju betala ännu mer pengar nästa år.
Aha, att det blir någon liten dröjsgrej.
Ja, exakt.
Liksom.
Och det skapar väldigt dåliga budgetförutsättningar för skolorna, tycker han.
Mm.
Men vad tänker Nooshi om att gå ut och uppmana sina kommunpolitiker att eventuellt bryta mot skollagen?
Ja.
Skulle det vara så att det är tänkt att vi ska betala ut en massa pengar till kommunernas skolbudgetar som tas från våra barn för att betala ut till aktieägare och inte till verksamheter, då är det en lag som behöver ändras omedelbart, tycker Nooshi. Det finns ingen legitimitet för detta och det finns inget stöd bland svenska folket för en sån lagstiftning. Detta, alltså det är ju hennes tolkning, va?
Mm.
Men även Victoria Tryggvedotter i Rolka säger så här, vi tycker det är värt att pröva detta för det hade kunnat bli ett prejudikat för hela landet.
Just det.
Om det går att göra
de
så här.
De vill gå i en bräsch.
De vill gå i en bräsch och de är så här, ja, det kan ju hända att vi förlorar. Men då kanske det ändå kommer vara värt det.
Mm.
Så vi får väl se när Nooshi har ringt runt till alla kommunpolitiker
just det.
I Sverige.
Och sagt, gör så här.
Gör så här nu.
Om det är några fler som gör så där.
Ja.
Nu är den igång. Relationssnackisen, Lägerelds-TVn, succéprogrammet Gift vid första ögonkastet. Varje måndag i 10 veckor så kommer vi återigen då få följa 4 par- som alltså har gifts bort då av ett gäng relationsexperter. Och vi ska se om de då har lyckats matcha ihop personer som faktiskt blir kära och väljer att fortsätta leva tillsammans efter programmets slut. En av de här experterna, det är ju du, Hanna Jamali, som är psykolog och också ny expert i programmet. Välkommen till Nyhetsshowen.
Tack så mycket.
Du, allra först, vad är din relation till Gift vid första ögonkastet? Har du liksom följt det under åren, eller har du fått plugga på?
Nej, jag har inte följt det, men jag har liksom sett det till och från i perioder, om man säger så.
Du känner till det?
Absolut.
Sen innan?
Ja. Var det självklart att tacka ja när du fick frågan?
Nej, det var inte självklart för mig.
Vad tänkte du?
Jag blev smickrad förstås, det är ju kul att få en förfrågan, men... jag ville göra lite research, så att då hörde jag mig till tidigare deltagare och pratade med psykologerna och sådär och kollade lite hur det var innan jag tackade.
Och då fick du en god känsla?
Absolut.
Ja, vi såg ju på din Instagram att du skrev att Gift vid första ögonkastet ofta kommer upp eller kommer på tal när du träffar par i terapisessioner.
Ja.
Berätta mer, hur då?
Nej, men det är ju ett väldigt speciellt program. Det är ju sällan man får följa folk när de står och liksom har konflikter över matbordet eller sådär. Och det gör ju att det blir en snackis hemma i tv-soffan. Mm. Så att det är inte ovanligt faktiskt att par säger, nej, men när vi tittade på det här paret så kände vi igen oss. Eller vad skönt att vi inte har de problemen.
Alltså, sådär. Ja, just det.
Så att det är bara folk som kommer och skryter om det. Det här som vi såg, det har vi inte problem med. Nej.
Men man får syn på sig själv lite, helt enkelt.
Precis så. Ja.
Mm. Men er första uppgift då som experter, det är ju att liksom matcha ihop vilka som ska gifta sig.
Mm.
Varning för jättestor fråga. Hur gör ni det?
Ja.
Hur gör man?
Men hur går det? Man har ju många frågor kring både vad ni tittar på, men också liksom, sitter ni med massa utskrivna ansökningar på ett jättebord, eller hur går det till liksom?
Det är flera steg, så för att liksom tratta ner det lite för att göra det begripligt, så är det, först har vi ju en fantastisk castavdelning, och jag tycker verkligen att de ska få den cred de förtjänar, för det är verkligen inte bara vi, utan det är många personer involverade. Så först och främst gör de flera intervjuer. De intervjuar deltagarna som är intressanta. Det är ju hur många ansökningar som helst, flera tusentals, och då av dem så plockar man ju ut ett antal som man vill djupdyka i då. Sen när de har haft några intervjuer, så har de anhörigintervjuer.
Va?
Ja.
Okej. Okay. Så om jag hade sökt, hade det varit så en intervju med min mamma till exempel?
Ja, det skulle kunna vara eller din bästa kompis eller liksom någonting, så att vi får lite mer, djupdyka lite mer då i dig. Och sen efter det får man träffa en expert, en av oss, och då är det den första experten avgör om personen får gå vidare till en annan expert eller inte. Och säger så här, nej, men jag tycker det är för låg motivation eller för svårmatchat eller vad det nu kan vara. Personen är kanske inte redo för ett förhållande, något sånt där. Eller kanske inte mår så bra. Det är också ganska vanligt. Sådär. Vi skickar ut rätt mycket, tittar på ångest, depression, de sakerna. För att det är ju inte bara relationen, utan det är ju hela sammanhanget också. Vad med kameraman, allt som händer efteråt. Ja, men jag fattar. Så att, och sen så får man prata med alla oss då. Så om vi alla ger grönt ljus, då går man vidare. Sen är ju inte det klart. Sen hänger det ju på om vi hittar en match till den personen.
Mm. Men det är ju helt omöjligt att komma med i det här programmet.
Ja, men svårt är det i alla fall. Det är inte jätteenkelt.
Nej, och det är ganska många som söker också.
Ja, vi har många sökande.
Ja, det finns ju då om vi går till själva matchningen liksom, så finns det ju massa förutsättningar såklart som för en lekman känns rimligt att ta hänsyn till då när man försöker matcha ihop någon, som alltså värderingar och intressen till exempel. Mm. Men det är ju också många som man delar det med, men som man ändå inte blir kär i.
Verkligen.
Alltså, räcker det att utgå ifrån det när man matchar ihop personer, eller
nej,
vad finns det mer då?
Mycket handlar ju om beteenden. Så vi frågar ju rätt mycket, hur har det varit i tidigare relationer? Vad har du haft svårt för? Vad har varit utmaningar? När tappar du intresset? Alltså det finns ju ganska mycket, så att vi får lära känna deras sätt och deras syn på relationer. Men trots det, vi tar ju reda på jättemycket saker som ni hör, vi är flera involverade, så kan vi inte kontrollera för att vi har täckt allt, absolut inte. Och det är ju det som är en del av, det finns ju flera saker vi inte, som inte är inom vår kontroll. Mm. Och det är ju den risken som både deltagarna tar och som vi tar i det.
Ja. Mm. Det finns ju också, får man ha, det är ju inte love is blind, liksom, får man ha fysiska önskemål om den andra personen?
Absolut.
Hur, väger det lika tungt?
Nej, det gör det inte, men det väger tungt. Inte jättetungt, men ändå tillräckligt för att vi ska ta hänsyn till det. Och det kollar vi också på genom att de får titta på generiska bilder. De får skicka in bilder på tidigare partners eller folk de har dejtat och sådär.
Jag fick en panik. Känsla här nu. Ja, nej men okej.
Bara så att vi får ett hum om så här, ja, men den här typen, det kan ju vara en stil också. Det behöver inte vara, ja, men själva utseendedrag, utan det kan ju vara en stil
men
man gillar.
Men vad drar ni för slutsatser av det då? Av liksom bilder? Då är det att man tänker att då är det den, det som den personen gillar, om man ser några likheter där bland dem man har
precis
dejtat.
Det blir ju lite grann som ett swipande.
Ja, just det.
Ja, just det.
Men en av deltagarna då med det vackra namnet Linnea, som alltså inte är jag, kände jag nu att jag behövde undersöka. Ni vet ju det. Har ju liksom en ganska specifik preferens. Vi kan ta och bara lyssna lite på ett klipp här från programmet.
Om min blivande man är gudfar så kommer jag tycka att det är supersexigt.
En av de mysigaste ögonblicken i mitt liv var när jag fick frågan om att bli gudfar till min gudson Sam.
Det här är ju då också två som är matchade med varandra, kan man säga.
Ja.
Är det här liksom bara så ett roligt klipp för tv, eller har ni liksom tagit hänsyn till även såna här grejer?
Nej, men det har vi gjort. Sen faller det sig ju väl att båda är gudföräldrar och så. Men det är ju inte den grejen som är det viktiga, utan just det här att familj och relationer är så himla viktigt för de båda. Och att det finns folk som har gett dem förtroendet då att vara gudföräldrar, och att båda uppskattar just någon som är familjeorienterad och, ja, men värna sina relationer. Så kanske att vara just gudförälder är ju inte specifikt det vi har letat efter, men ja, det finns ju grejer omkring det.
Ja, men det känns som att vi som har sett programmet, följt programmet, att det ofta är någon sån liten grej som man gillar att klippa ihop, typ så här, jag älskar tacos och så älskar den andra också tacos, och så tänker jag så här, men det gör väl alla. Hur viktigt är det att man har såna, alltså typ ett intresse som man matchar med?
Nej, det är ju precis som du säger. Det är ju för att det är kul. Om det är en sån liten grej som är... Ja, men,
man kan spinna på det.
Precis,
liksom.
Det är två älskar tacos, eller de är gudföräldrar och de pratar om det. Då är det väl lite kul att klippa ihop det.
Ja, och en bra icebreaker, tänker jag, för dem.
Just det, men ni står inte med en perfekt match, tror jag, så. Nej, de har inte den här roliga detaljen tillsammans.
Nej.
Nej, det är skönt. Betryggande låter det. Men programmet har ju också fått en del liksom kritik då genom åren för att ge, ja, men ge personer lite motsatsen till det de har önskat sig. Alltså en icke-rökare som fick en rökare, och någon ville ha en lång kille och fick en kort och sådär. Men i år, obs, efter ett avsnitt ska vi väl säga då kanske, så känns ju paren ändå alltså väldigt väl matchade. Finns det liksom en risk att det blir en helt odramatisk säsong?
Ja, bra fråga. Det är ju faktiskt så att en del också tycker att det blir lite tråkigare när det är lugnare, eller man ska säga, mindre stormigt eller sådär. Absolut, så det elementet finns ju, men det tror jag inte. Ni har mycket fint och spännande att se fram emot, det lovar jag.
Vad skönt.
Ja, vad kul.
Betryggande.
Jag tänker typ att en sak som hade kunnat leda till viss dramatik är ju att årets deltagare är ganska unga. De flesta är under 30 och flera av dem har inte haft liksom någon lång relation tidigare, vad det verkar som. Är det en bra idé enligt dig då som psykolog att en ung person som inte har så mycket erfarenhet av att leva i en relation ska liksom göra det här på TV för första gången?
Det är en bra fråga, och du är ju inte den första som ställer den. Det är ju någonting som folk har skrivit, hur kommer det sig att de är så unga? Och det beror ju på fler saker. Dels så tänker jag att det säger ganska mycket om tiden vi lever i. Om man tänker bara för 15-20 år sedan så fanns ju inte det här med appar och ja, den snabbheten i relationen på samma sätt. Nej. Och det är ju någonting som majoriteten av de som söker sig berättar för oss. Att det är en utmaning. De känner att de inte ger folk en chans. De känner att de inte får en chans. Och att det är väldigt svårt och att det finns en längtan till det här liksom meningsfulla, djupa relationer. Så dels så tänker jag att det, alltså, det säger något om tiden. Mm. Så. Och sen så tänker jag också att om man vill vara i en relation och leva några år ihop, och många uttrycker ju att de kanske vill ha familj och sådär, och inte vi gör det direkt, så är det verkligen så jätteungt då. Mm. Om man tänker att man har haft ja, men 10 års dejtande eller vad det blir, ursäkta, och sen vill leva tillsammans med en partner i gäng år innan man gör det. Ja, kanske, kanske inte. Jag tycker nog inte att det är så farligt. Nej, men och sen den sista, förlåt, det är att man inte får, om du har barn under 16 år så kan inte du söka till programmet. Mm. Så det är ju ganska många som försvinner där också.
Ja, det är klart. Mm.
Varför är det så?
Jag tror, nu är inte jag jätteinsatt i det, så att vi får se här om jag får passning av mina kollegor, men jag tror att det är så mycket att ta hänsyn till nu, i det här programmet. Och att stoppa in barn och så i det, det är redan, vi tänker ganska mycket på etiken kring allt det här vi gör, och då blir det ganska svårt att ha med det elementet också. Mm.
Fanny?
Nej, men jag tänker bara på det som du sa innan det här med, för jag som är 35 då, jag tänker så här, om man är 26, att jag så här, du har hur mycket tid som helst på dig, ta det lugnt och lev livet. Mm. Men kan man liksom, är det den här stressen med apparna och det tolkar du det som, att de är så här, jag behöver hjälp av er, för jag pallar inte med det här sättet att dejta på, så som vi gör idag.
Precis, och jag tänker att många av dem har ju dejtat jättemycket. Det är inte det att de inte har levt livet. Jag tänker att det hade varit en annan sak om vi typ stod utanför kloster och rekryterade.
Det är en annan tv-serie.
Ja, den hade jag kollat på. Ja.
Men de har ju verkligen levt, så att säga. De har haft många korta relationer, en del har haft några längre. Och de känner att det är svårt. Vi vet inte riktigt hur vi ska göra. Och det som är med det här programmet är att du får verkligen utmana dina relationsmönster, och du måste liksom på något sätt lära känna en person på riktigt. Du kommer inte undan det, och det tror jag är en ganska stor del till att många vill testa. För om vi ser, funkar det i den settingen då, om det inte gör det annars?
Ja, man kan inte bara säga nästa. Nej, utan man måste liksom anstränga sig, men och den ju måste anstränga sig tillbaka. Liksom.
Ja, det är ju ett commitment.
Precis.
Även fast man inte vet till vem.
Ja.
Men idag finns då avsnitt 2 ute. Det kanske inte folk har hunnit se än idag. Det har inte du och
då
jag.
Då får man ställa klockan, va?
Ja, då får man ställa klockan. Men vad kan du säga något om vad som är avsnitt 2? Vi får se alla bröllop, kanske?
Precis. Ja. Så i det här avsnittet så gifter sig ju alla. Mm. Och det är mycket fokus på det, helt enkelt. Hur är det första gången man träffar någon, och det är nervöst, och man ska samtidigt träffa hela den personens andra nätverk. Det är ju jättespeciellt. Så att man får verkligen se det där som jag saknar rätt mycket i det sociala, om vi tittar på sociala medier och sådär. Det här lite råa, liksom opolerade, folk som är nervösa, som skakar, som också är exalterade och spända. Det är liksom väldigt äkta känslor, kan man säga så. Ja, men det är ett väldigt fint avsnitt. Det hoppas jag att ni kommer titta på.
Gud ja!
Kommer vi absolut. Vi har redan utlovat att vi på tisdag ska ha lite eftersnack.
Japp.
Så att, det kommer vi absolut göra. Ja, men spännande detta. Hanna Jamali, tack för att du kom hit. Vi vill hemskt gärna att du kommer tillbaka lite längre fram i säsongen.
Ja, men ni verkar trevliga. Så
en bra match!
Ja!
Gud vad skönt. Tack.
Tack själv.
Sugen blev man på att dra hem och bara slå på.
Ja,
avsnitt 2 på SVT Play.
Jag har inte ens hunnit se det första.
Nej, inte
jag
heller.
Eller återträffa. Men också att jag insåg när jag såg att det fanns en sån återträff. Mm. Att jag inte hade sett typ någon säsong där de var med.
Har du inte sett någon lyckad säsong?
Nej, jag tror inte det.
Men förra kan
ja, förra såg jag.
Förra finns det ju ändå ett, så att säga, eller två egentligen lyckade par.
Ja, Ja, men jag känner, jag orkar faktiskt inte.
Nej, nu blickar vi framåt. Vidare. Nu blickar vi framåt.
Och på tal om det, något helt annat som vi ska blicka mot. Nämligen att Sagan om ringen ska bli en opera.
Jaha!
För första gången står det här.
Det va?
Känns ju inte...
Det känns som att allt som man kan göra har gjorts.
Ja, det är så kallt faktiskt.
Med den sagan.
Ibland. Men den ska bli 15 timmar lång. Blir du sugen eller?
Nej.
15 goda timmar av ditt liv.
Ja, men då menar de på allvar att man ska gå och se den i ett sjok.
Det antar jag att de inte menar. Det står så här. Rättighetsinnehavarna har godkänt att verket nu anpassas för operascenen och det blir den brittiske kompositören Paul Corfield Godfrey som skriver musiken. Vet inte vem det är. Och det blir inte heller bara en opera utan en hel operacykel och det kommer att krävas 6 helaftonskvällar för att se verket i sin helhet. Det ska ha 30 kapitel och bli 15 timmar långt.
Herregud, det är ett commitment jag inte kan tänka mig att göra.
6 helaftonskvällar.
Det är liksom 1,5 månad om det går varje helg.
Ja, exakt. Alltså, när hade man ens 6 kvällar?
Ja.
Jag tänker att de har försökt inspireras av Wagner. Du vet den här ringen, Wagners ring.
Ja, det är ju, hur lång är den då?
Jag tror att den är ganska säker på att den är 14 timmar.
Mm-hmm.
Eller mellan 14 och 16 timmar.
Alltså okej, okay. Just det blir ju alltid lite individuellt.
Exakt, beroende på vem som tolkar det. Men precis. Det är väl 4 operor tror jag.
4, okej.
Okay. Så här har de ändå...
Han ska bli maffigare.
Jag tror, vi har gjort en sån här, hur gör man det här när jag jobbade på kulturen?
Mm.
Den längsta tror jag är den sista och den är typ 5 timmar. Alltså på en gång.
Ja.
Och då var det så här, hur laddar man upp för att palla med det här egentligen? och då tänker jag att den här mer populärkulturella Sagan om ringen operan, att de bara, nej. Det är bättre att vi tar fler kvällar.
Ja, just
ingen
det.
Ska behöva sitta
nej, men
så länge.
Så är det väl säkert. Jag bara helt jättefördomsfullt så tänker jag kanske att Sagan om ringen-fans inte nödvändigtvis redan är jätteopera-intresserade.
Nej.
Så det kanske är vissa som går för första gången. Det kan ju vara liksom en instegsopera.
Jag tycker att det är i och för sig skönt när man kan storyn. Det är ju annars problemet med opera. Att man bara, jaha.
För man fattar väl ändå inte vad någon säger eller sjunger.
Det brukar ju vara textat.
Det brukar vara textat?
Ja.
Mm-hmm.
Men jag vet inte. Musiken har redan börjat spelas in av Wales nationalopera och kommer släppas 2025.
Jaha.
Så det är snabba puckar här va?
Snabba puckar.
Som man brukar säga.
Ja, producent Victor säger att han är pepp. Jag kan tyvärr inte gå med. Så leta efter någon annan. En strid har blossat upp mellan Mick Jagger och mig, höll jag på att säga. Nej, det har den inte.
Och jag bara, wow!
Det hade ändå varit något.
Coolt.
Nej, men jag har ju en jättestor bild av Mick Jagger som sitter precis på min arbetsplats, precis ovanför datorskärmen.
Och ibland lite konstig konst.
Ja, jag kan ibland känna att han liksom gör intrång i min arbetsmiljö.
Mm.
Men det har jag inte tagit med honom än och det kommer jag nog inte göra. Nu är han i alla fall i strid med en dansk hamburgerkedja.
Mm.
Och den har tydligen blivit en stor succé i Köpenhamn och den heter Jagger.
Ja.
Så det är helt enkelt hans efternamn då.
Ja, varför gör den det? Är den döpt efter honom?
Jag vet inte riktigt. Jag får försöka ta reda på det. Men Mick gillar i alla fall inte det. Och nu kan kedjan tvingas byta namn, läser jag på Aftonbladet.
Det känns inte som att han äter så onyttigt.
Nej.
Han är väldigt smal.
Ja, precis. Han kanske inte äter så mycket alls.
Nej.
Men när han väl äter så kan det ju hända att han äter onyttigt. Ja.
Han kanske äter som rika gör.
Hur äter rika?
Jättenyttigt.
Ah.
Typ så, förberedda små lådor som är uträknade.
Som någon så personlig kock har gjort.
Ja, ah. Det är det jag tänker.
Ja, just det, inte viktväktarna liksom.
Ja, det står faktiskt här. Following his footsteps. Jagger säger att han har en diet consisting of fresh fruit and vegetables.
Wow!
Whole grains and chicken and fish.
Ja, det låter ju...
Och så tränar han så mycket.
Jaha. Var orockstjärnigt.
Ja, också mycket linser och bönor.
Ja, det har man ju hört. Ska vara bra. Och baljväxter.
Jajamän.
I alla fall, de har, verkar ha 18 restauranger i Köpenhamn, de här Jagger. Och har varit öppna då sedan 2016. Och de har då velat varumärkesskydda sitt namn sedan de har öppnats. För att de ska kunna expandera utomlands. De har stora planer här. Men Mick Jagger sätter stopp och den här striden har pågått i 7 år, läser jag.
Men vad sjukt att de vill varumärkesskydda hans namn.
Då. Ja, det är ju ändå lite... Alltså om det hade kommit någon och öppnat en hamburgerrestaurang som heter Vik, hur hade du känt inför det?
Jag hade blivit stolt.
Ja. Kör där ute om ni har en bra idé.
Det känns som att tyvärr inte det är det mest unika namnet.
Det kanske faktiskt kan vara så. Men han säger i alla fall att han har rätten till namnet Jagger och nu har det här målet då på nytt tydligen en andra omgång tagits upp av EU:s immaterialrättsmyndighet.
Mm-hmm.
Och ett första utslag därifrån gick tydligen på artistens linje, men nu har då danskarna överklagat och hävdar att Rolling Stones-stjärnan inte använder sig av sitt varumärke och därmed inte kan stoppa någon annan från att kalla sig Jagger.
Aha, att han inte, att de inte heter The Rolling Jagger.
Nej, men det är mer så här, Mick Jagger använder sig inte av Jagger. Så därför borde vi få det.
Precis, att han inte, alltså hans band heter
ja,
inte.
Ja, nej precis. Tack, förlåt mig.
Men han heter ju det.
Han är liksom... Ja, precis. Han heter ju det. Ja, den här striden verkar då i alla fall nu som att det kan bli avgörande. För jag gillar att Aftonbladet refererar till dem bara nu som danskarna. Det är i och för sig bra, för det är svårt när det handlar om ett namn som två parter har.
Danskarna?
Ja, det kan bli avgörande för danskarna. Om de förlorar så kan resultatet bli att de då tvingas byta namn. Kanske testa Springsteen, eller vad tror du?
De bara, vad tror ni om att börja om? Ja. Med en ny legal...
Exakt.
Fight. Men kan de inte ta typ Olsen
Brothers?
Inte så coolt kanske.
Det är inte det de heter. De heter inte Brothers i efternamn.
Nej.
Nej. Men Olsen.
Kedjan Olsen bara.
Just det. Det är kanske inte, det känns spontant.
Alltså det hade väl funkat, vadå? Typ Anderssons eller någonting hade ju funkat. Det känns som bröderna, om du fattar.
Ja, men har det verkligen samma liksom känsla som Jagger?
Nej, det har det kanske inte.
Nej. Det kanske är därför Mick Jagger är Mick Jagger och Olsen Brothers är Olsen Brothers.
Ett omstritt förlag vill AI återskapa en författarröst, läser jag på TT.
Jaha.
Det handlar om Legatum Publishing, som är ett norskt förlag då.
Ja, vi är mycket och rör oss i kransländerna,
håller jag på att säga. Ja, de vill återskapa författaren och Nobelpristagaren Knut Hamsuns röst. Mm-hmm. Med hjälp av AI-teknik då. Och planerna är att de vill göra en ljudboksinspelning av Hamsuns bok Svält från 1890 som gavs ut i Sverige 1910. Det skriver Svensk Bokhandel. Och den här boken ska vara på engelska. Det här förlaget då...
ja, förlåt.
Ja, de har kallats för ett högerextremt förlag.
Jaha.
I Norge då. Och Hamsuns släktingar är därför djupt kritiska.
Mm-hmm. Men
det
man, ja,
kan man ju förstå, va?
En, liksom, en lite undrande kritik har jag också bara i att du ska göra en AI återskapad röst av då en norrman som pratar engelska.
Ja, jag vet.
Det känns som det finns, kan bli mycket fel bara, på vägen.
Det finns så mycket man kan göra med AI.
Ja.
Man kan sno någons röst som är död.
Ja.
Man kan översätta den till ett språk som den kanske aldrig har pratat i offentligheten.
Mm.
Men det är väl det som är grejen, va? Det är därför vi tjatar om AI hela tiden.
Ja, det är det väl. Ska man behöva skriva olika sådana grejer i sitt testamente så bara för säkerhets skull? Alltså, återskapa gärna inte min röst med AI. Tack.
Det tror jag nog att vi kommer behöva göra.
Mm.
Du kan du uppdatera ditt testament när vi har sänt klart sen.
Jag måste ringa min notarius publicus direkt.
Det finns ju väldigt många inspelningar av din röst också. I och med den här showen.
Ja, det har du ju rätt i.
Mm. Så AI kan säkert redan läsa in en bok med din röst.
Jag kanske ska börja prata så här bara för säkerhets skull.
Nej, det känns jävligt jobbigt att lyssna på. Jag ber om ursäkt.
Jag bara, hjälp.
Jag ska inte göra det.
Hamsuns släktingar i alla fall, de säger att det är helt groteskt och något vi i familjen självklart inte vill. Det är ett övergrepp. Det säger hans barnbarn Regina Hamsun, som särskilt vänder sig mot då att rösten blir utnyttjad av högerradikala. Mm. Säger hon till Världens Gang. Och det står att länge var det förlaget Gyldendal som ägde rättigheterna till hans verk då. Men upphovsrätten har upphört eftersom det har gått mer än 70 år sedan han dog.
Just det. Men det känns ju ändå på något sätt som att man själv eller ens släktingar, om man har gått bort, borde äga rätten till ens röst.
Ja, det står så här. Vad som gäller rättigheterna till hans röst,
ja,
det är oklart.
Det är oklart.
Men familjen ska undersöka om de kan stoppa projektet.
Mm.
Och då undrar ju du, varför vill de ha just den här boken?
Ja.
Jo, för att Hamsun då, som fick Nobelpriset 1920, sympatiserade med nazisterna och stöttade Hitler under andra världskriget.
Aha, okay.
Han är lite av en hjälte då för dem.
Aha.
Hans barnbarn bara, nej.
Nej.
Det här känns inte så gött.
Nej.
Men då fattar jag ändå inte varför de skulle göra det på engelska.
Nej, det kanske är för att de vill ha maximal spridning.
Just det.
Kan det vara någon sån grej?
Ja. Vi får se. Det här blir kanske det första fallet då som prövas vad det gäller vem som äger rättigheterna till en död persons röst.
Otroligt spännande. Musik blir det nu.
Ja.
Variationen är mindre, refrängerna fler och handlar oftare om känslor. Det läser jag på DN. Kan forskare konstatera efter att ha analyserat 12 000 hitlåtar från 1980 och framåt.
Mm-hmm.
Mindre variation, fler refränger och det handlar oftare om känslor alltså.
Okej.
Okay. Tycker du att dagens musik blivit för tjatig, arg och självupptagen?
Får du prata om mig?
Det verkar faktiskt ligga något i det, skriver DN.
Jaha, men det kanske bara är att vi alla är mer så. Så att man inte reagerar på det.
Nej, precis. De har nämligen pratat med Kristin Dysers som är postdoktor på Uppsala universitet. Hon har inte jobbat med just den här studien, men hon forskar då på repetitiva inslag i musik.
Va?
Ja.
Vilket sjukt forskningsområde.
Ja.
Och vad jobbigt det låter.
Ja, det låter ju väldigt jobbigt att lyssna så mycket på samma sak hela tiden.
Samma sak och som också gör samma sak.
Ja, exakt. Dubbelsamma.
Dubbelbestraffning.
Exakt. Hon säger i alla fall att så här, att låttexter blivit mer repetitiva, personliga och deprimerande tycker jag ligger i linje med utvecklingen i samhället under de senaste årtiondena.
Mm-hmm.
Mm. Man har i alla fall kunnat se då att dagens låttexter innehåller färre långa ord.
Okej.
Okay. Mm, de är också mer lättlästa. Flera rader upprepas då och andelen av låten som utgörs av refränger har ökat, visar den här studien.
Fan vad slappt.
Jag vet, det, ja, men precis. Och det liksom, nu ska inte jag säga att jag har lagt märke till exakt det här, men jag har lagt märke till detta.
Har du?
Ja.
På faktiskt. Vilket sätt?
Nej, men jag brukar ändå jobba ganska mycket med liksom Spotifys algoritmer för att ge mig ny musik.
Ja, just det. Du är ändå väldigt bra på det.
Ja, ganska bra.
Själv går man in så och bara...
Ta
Leonard Cohen.
Samma gamla.
Ja, det blir den igen. Ja. Samma som jag lyssnade på CD.
Nej, men... Ja, men det är väl fint. Det väcker ju vissa känslor som man vill åt, kanske.
Ja.
Ja.
Men jag är jättedålig på sådana... Alltså algoritmer. Mm. Men det är för att jag delar också med min kille. Känns som att...
Det kan man ju inte göra om man vill ha bra rekommendationer.
Nej, det känns som att ingen vinner på det.
Nej, precis. Och det ska sägas då att jag lyssnar ju på väldigt mycket som jag bara är så, vad är det här för jävla skit?
Ja.
Och så hittar jag några guldkorn kanske där i. Ja. Men en sak som jag då har tänkt på när jag försöker vaska fram guldkornen från skiten, no offense, all smak är olika.
Ja.
Det finns ju en sån textfunktion i Spotify.
Just det.
Mm, så då händer det ibland att jag liksom är så, vad är det jag har lyssnat på nu egentligen? Vad sjöng de? Och så går jag in liksom och så vill jag bara kolla lite så. Så att det inte, ibland...
Men är den också AI? Det tror jag.
Jag vet inte, men jag tycker att den är tillräckligt bra i alla fall. Men det man ser där då är ju ofta att det är kanske så ett litet stycke med någon liten vers i början. Mm. Och sen är det liksom bara tre stycken där det bara är samma sak du sjunger. Det är bara refrängen som upprepas.
Det här är ju Det är för dåligt.
Det är faktiskt lite dåligt. Och DN skriver också då att ett bra exempel på en låt med komplex text, det är 1973 års Spirit in the Night. Va? Från då Bruce Springsteens debutalbum.
Okej, varför, varför tog de fram just den?
För att den har komplex text.
Ja, jo.
Mm, och jag har googlat upp den bara lite grann. Vi kommer inte läsa hela texten. Men om man liksom googlar fram den ja, och tittar bara, så får man en känsla av att här är det liksom mycket text. Det är olika text. Alltså det är ju unika delar liksom.
Ja, det är nästan inget förutom i slutet där då.
Ja, i slutet är det lite uppe. Då sjunger han All Night kanske 17 gånger.
Men då har han också förtjänat det.
Precis, för då har han ju berättat en hel historia innan. Och så, om man jämför den då kan man göra tipsa DN med Miley Cyrus hit Slide Away från 2019. Känner du till den?
Nej.
Inte jag heller, men jag gjorde samma sak med den. Och då ser man direkt om man kollar på texten att det är otroligt många strofer som bara återkommer. Det ser liksom ut, den är liksom, man kan se takten typ när man tittar på texten bara.
Ja.
För att det bara kommer tillbaka samma sak.
Jag kan bara känna att liksom mina förväntningar på Bruce Springsteen och Miley Cyrus är lite olika när det gäller berättande,
ja,
skildring av världen.
Och handlar det möjligtvis om att de har liksom slagit igenom i olika tider?
Nej, det är bara för hon är tjej.
Ja,
det hon kallar inte det. Hon har läget att säga. Jag skojar bara. Jag skojar givetvis.
Ja.
Det handlar väl om absolut att de har slått igenom i olika tider och också olika genrer.
Precis. Va? Ja, så är det väl säkert.
Mm.
I alla fall...
Är det här dåligt för på något sätt? Vad kommer den här forskningen fram till?
Ja, men jag tror inte den har dragit några slutsatser då. Men man får ju luta sig kanske lite mot Kristin Dysars som DN har pratat med.
Mm.
Och hon är då skeptisk till... hon är skeptisk till att trenderna då som pekas ut verkligen gör att musiken blir sämre. För det säger de tydligen i studien. Hon säger så här då. Jag tycker studien är väldigt negativ. De menar att musiken blivit simplare för att den blivit upprepande. Låttexterna kanske ser enklare ut när du skriver ut dem i text, men det är ett missförstånd. När du upprepar något om och om igen kan det öppna upp helt nya meningar.
Jaha!
Ja. Vad känner du spontant?
Jag tyckte att det var lite gött.
Ja.
Att, alltså, så, ja, så kan det väl vara.
Mm.
Det ligger väl ändå lite i tolkarens ansvar också.
Precis, och det kanske också ligger lite i tiden det här att vi inte klarar av att titta på en film utan vi klarar bara av TikTok-klipp.
Ja,
då kanske
exakt.
Vi behöver en låt som inte är så att det är så en hel historia på 3 minuter.
Får också tänka på att musik idag görs för att passa in på TikTok.
Precis.
Så det blir ju konstigt om man ska ha så ett långt epos om Amerika på...
Jag höll på att säga, pratade om Kristina från Duvemåla.
Ja, exakt. Det är så svårt att få plats med det på så kort tid.
Den hade kanske inte slagit idag. Men det tar också faktiskt Kristin upp att musikindustrin har ju skapat hitlåtar då, genom att få in dem i flitig rotation på radiokanaler.
Mm.
Och då när man spelar samma låt om och om igen så börjar man till sist gilla den mer. Att upprepa delar av texten i en låt kan också ha en liknande effekt.
Jaha.
Man kan säga att ju mer du gör något, desto mer kommer du gilla det.
Det är fast, som ett lur.
Ja, precis.
Men det här, stämmer det verkligen?
Jag tänkte genast på olika saker, typ så städa. Det gillar jag inte om jag gör det mer, så att säga. Så, jag vet inte riktigt. Men de har också blivit mer då personliga och självcentrerade.
Mm-hmm.
Det kan man se då utifrån att pronomen som jag, mig, vi och oss förekommer mer och mer.
Okay.
I låtarna. Så, ja. Lite självcentrerade och enkla.
Det är väl också ett tecken i tiden dock.
Det kan verkligen vara ett tecken i tiden.
Du, det står en gorilla i gjutjärn på Gråberget.
Vad fals?
Ja, det vet väl inte du, för du vill inte i majorna.
Nej.
Och rör dig i onödan.
Nej.
Nej, det står på g.se att gorillan tittar upp mot stjärnorna, drömmer och hoppas på framtiden.
Är det någon av våra reportrar som har gjort den tolkningen?
Det är Jan Andersson.
Ja, okej.
Okay. Antar jag.
Ja.
Jag tror inte att gorillan har sagt det till honom.
Nej, precis. Jag undrade bara var den informationen kom från. Ja. Källkritik.
Det är väl så här så det. Det är svårt att smyga ut konstverk i den här stan. För göteborgaren ser vad som händer.
Mm.
Tar del av flödet. Funderar. ifrågasätter. Men gud, vilket flow jag har.
Ja, verkligen.
Så när konstnären Fredrik Strid då tidigare förra veckan dök upp med en kranbil på Gråberget i Majorna för att montera fast sin gjutjärnsgorilla i en bergsknalle, då gick det inte obemärkt förbi. Göteborgarna noterade detta. Kommenterade. Och applåderade.
Det var en chock att någon såg en jättestor kranbil.
De bara, vad i...
Vänta lite nu, det där är en grej. Mm, jag ser någonting.
Det är många journalistaspiranter där ute.
Precis, det är ju det som är grejen också. Att om man ska göra det obemärkt förbi, då tror jag inte man ska göra det i Majorna.
Nej, det tror inte jag.
Bara som ett tips.
Kanske... Men han ville inte göra det obemärkt förbi.
Nej, precis.
Konstnären säger att det var något av ett spektakel. Många kom dit för att titta och det blev glada tillrop av folk som passerade. Så, och Fredrik Syd har även hyllats på Instagram för sitt konstverk.
Mm-hmm.
Han måste ju vara väldigt skönt för en konstnär, va?
Ja, verkligen.
Shit, vad du är grym, Fredrik, skriver någon.
Wow!
På Instagram.
Vad avundsjuk man blev.
Ja, exakt. Och sen är det någon som skriver, bor i huset intill din fantastiska gorilla. Och det var ju spännande när vi vaknade i morse och tittade ut genom fönstret när den kom på plats.
Mm.
Och det tycker Fredrik Strid är otroligt kul.
Ja, att det förstår jag.
Uppskattar hans arbete.
Ja.
Den här gorillan då är 2 meter hög och väger 2 ton.
Herregud.
Och är hans första offentliga konstverk i Göteborg för att han bor i den lilla tätorten Månkarbro. What? Med 600 invånare i Tierps kommun. Strax någon av Uppsala.
Mm.
Han har ingen relation till Göteborg.
Och ändå har han gett
ta bort den här gorillan en gång. Men det verkar som att det är en liten sån tävling som det brukar vara, va?
Ja,
familjebostäder i Göteborgs stads konstenhet ville smycka upp det småtrista Gråberget och hade en tävling med ledord som framåtblick och tillbakablick.
Vet du vad? Jag vill ändå verkligen skriva under på att Gråberget är småtrist.
Ja, verkligen.
Ja.
Men vad tycker du om ledorden framåtblick och tillbakablick? Och vad fan har det med en gorilla att göra?
Jag tycker att det är lite, lite komplicerat att sätta ihop de två.
Ja,
möjligtvis.
Det betyder, de tar ut varandra så då blir det bara ingen ram alls.
Nej, precis. Då blir det bara samtid.
De bara, gör vad du vill.
Ja, då
och
hade
så tar
jag,
vi det som är finast.
Precis, då hade jag kanske gjort så en jättestor mobiltelefon som spelar olika TikTok-klipp.
Alla i Majorna bara... Var är ungarna?
Ja, precis.
De står de där vid Linnéas konstverk nu igen. De var så här, det blir ingen mer skärmtid, barn. Ni får gå ut nu.
Ja, just det.
Då går de bara till Gråberget och kollar på din stora skärm.
Hur små trist är det nu, va? Det är oändligt med underhållning.
Kan vara kul. Ja, ni kan ju gå och kolla på den om ni vill.
Ja, jag får, det får man ju säkert inte göra, men jag får lite, min klätterlust växer lite till liv när jag ser den här gorillan.
Mm.
Pass på, gör inte det. Ord, det bryr vi oss om.
Ord lämnar vår mun ibland.
Det gör de och ibland så blir det bara tyst istället. Nej, ja, det blev det från dig.
Gud, vad obehagligt.
Ja, det var jätteobehagligt faktiskt. Ja. Vi ska inte hålla på längre. Jag läser på gp.se att Svenska Akademin viker sig i legobråk.
Ja,
mm.
Det här såg jag väl flimra förbi.
Ja, och det är inte att de håller på att utmana Vetenskapsakademin i någon slags legotävling, utan det handlar om ordet lego. De har gett efter för påtryckningar från just Lego och andra företag och strukit ord från svensk ordbok.
Nämen.
Ja, och det handlar om ord då som egentligen är varumärken. Vill du ha några fler exempel?
Ja, gärna.
TT skriver så här. Keso, Lego, Kesella och Tabasco, väldigt matrelaterat, är exempel på varumärken som är så populära att de blivit ord i det svenska språket.
Termos är ett sånt ord.
Är det?
Ja.
Mm-hmm.
Du bara, okej, okay, tack för den informationen.
Ja, men det var väl jätteintressant.
Jag vet inte om de har klagat dock.
Nej. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Det finns säkert flera.
Det finns säkert svinmånga sådana. Ja. Men varför borde det inte vara bra för dem att det är så vedertaget?
Jo, men vet du vad? När ord blir allmängiltiga, då kan även konkurrenter använda sig av dem. Aha. Så då kan de sno ens varumärke.
Okej, okay, så då kan fler bara göra Lego billigare fast inte är Lego.
Ja, men precis. För att då kan man hänvisa till att det är ett ord.
Ja,
kanske. Det står i Svenska Akademins ordlista. Så det kan ingen liksom ha egen rätt på. Mm. Stora ekonomiska intressen kan stå på spel, säger då Språktidningens chefredaktör Anders Svensson i ett pressmeddelande. Och det är också Språktidningen som då har gjort en liten koll, en granskning. Och kunnat se då att flera av den här typen av ord har försvunnit på sistone. Och nu ska tydligen då Svenska Akademin ta fram en ny policy för att bättre kunna hantera varumärkeskonflikterna.
Jaha.
Men om varumärkesorden försvinner ur ordböckerna så riskerar de att sämre spegla det svenska språket.
Ja, vad dåligt.
Precis.
Det låter ju jättedumt.
Man skulle ju ändå bli lite så, om Lego inte fanns med så skulle man ju bli. Betyder det då att det man aldrig kan lägga det i alfabet till exempel?
Nej, men det jag också inte fattar är vad man säger istället.
Nej, men jag tror inte man säger någonting istället.
Bygg.
Men det är det kloss. Som Christian...
Permobil, var det till det också?
Jo, men det kan det säkert ha varit.
Vad säger man då? Gång...
Elrullstol.
Ja,
motordriven rullstol.
Det här kanske är bra för hjärnan.
Ja, synonymarbetet kickar igång genast. Men Christian Blensenius i alla fall på Saul då, han säger att en risk är att vi inte beskriver det svenska ordförrådet i sin helhet. Att vi till exempel inte ger uppgifter om stavning och böjning som är Sauls uppdrag.
Oh.
Så då skulle man inte... Ja, precis. En Lego, flera vadå?
Legosar.
Ja. Legobit kanske man säger. Ja, jag vet inte. Det kan bli oklart i alla fall. Men var lugn, Fanny. De ska ta fram en policy.
Skönt. Kronofogden. Gud vad vi pratar mycket om då.
Ja.
Men nu ska vi prata om dem igen, för de har auktionerat ut en rävring som tidigare har tillhört en gängkriminell man som ingått i kretsen kring Foxtrot-ledaren Ravamajid.
Just det.
Alltså en berömd sån Foxtrot-gängmedlems rävring.
Alltså det är...
Som jag också har pratat om ganska mycket i den här showen.
Precis. Man hajar ju till på att liksom Kronofogden som representerar så myndighets-Sverige håller på och auktionerar ut saker som de kan få in mycket pengar på för att de är typ associerade med gängkriminalitet.
Japp, den här,
det är två världar som möts.
Den här ringen dessutom skjutit i höjden.
Mm-hmm,
det är
priset,
många
liksom
som vill ha den. Guldvärdet motsvarar 10 000 kronor, har vi skrivit här på GP.
Ja.
Men ringen var då, när den här artikeln skrevs, nu måste jag kolla när det var, publicerad 13 april.
Två hela dagar har gått.
Oj, oj, oj. Mm. Då var den redan uppe i 47 000 kronor.
Jävlar.
Ja, Johannes Paulsson, också känd från Gunilla Persson-rapporteringen.
Mm.
Alltså han är nationell samordnare på Kronofogden.
Mm.
Han tycker att det känns väldigt osmakligt.
Mm.
Men han påpekar att myndigheten enligt lag måste auktionera ut föremål som utmätts. Jag kan bara tolka det som att det är väldigt stort intresse för den här sortens ring, säger han.
Ja, alltså det är ju också lite intressant, för man undrar ju då, alltså i vanliga fall, säger att det är någon märkesjacka eller någonting som de ska auktionera ut.
Ja.
Då antar jag att Kronofogden gör som man gör om man vill få in så mycket pengar som möjligt, nämligen skriver olika saker som information om den som skulle kunna göra. Typ så, den här har ägts av Greta Garbo.
Ja, just det.
För att den då ska kunna bli liksom dyrare. Men hur gör de med det i sådana här sammanhang? Det vet vi ju inte. Jag bara fick en tanke.
Inte. Det är en skärmdump här. Mm. Det kan inte stå så mycket där.
Nej.
Men det man kan säga är att den här utmätningen av ringen då, det gjordes eftersom det fanns skulder från den här personen kopplade till böter, avgifter till Brottsofferfonden och Trafiksäkerhetsföreningen på sammanlagt 50 000 kronor.
Mm.
Sen tar de ut då en avgift på 4% vid auktioner. Så nu kommer ringen då, om budgivningen kommer upp i 52 000 kronor, täcka den här skulden som den här gängbilden har till bland annat Brottsofferfonden. Så det var ju bra, tänker jag. Men ja, jag kan inte se typ vad den gick för tyvärr. Men
nej.
Summa summarum, väldigt många ville ha den.
Väldigt många vill ha den. Vi får, vi håller koll på det.
Ja, det gör vi.
Helt enkelt. Vad som händer med den här auktionen. En måndag är inte alls avklarad, utan den är precis bara påbörjad.
Ja, så är det faktiskt. Ja,
en hel god vecka har vi att se fram emot. Och vi hade ju i morse, eller ja, tidigare hade vi ju Jan Höglund här, GPS utrikesexpert, och vi pratade ju om då Irans attack mot Israel.
Ja, det var skönt att han kom hit så tidigt på morgonen och hjälpte oss att komma ihåg allt som hade hänt i helgen.
Precis, ett spänt läge räcker ju inte för att sammanfatta, men så är det i alla fall. Gå gärna tillbaka och lyssna om du blir nyfiken på det.
Ja, jag pratade om giftig lera som ska muddras upp ur vårt hamninlopp och ta vägen någonstans, men vart, det vet vi inte.
Nej.
Vi pratade också om att Nooshi vill att fler ska göra som i Göteborg och liksom skita i friskolorna nu.
Ja, just
det. De ska få mer pengar. Mm. Om de inte kan bevisa att pengarna går tillbaka till eleverna.
Just det.
Ja.
Och sen har vi ju också nu formellt invigt den nya säsongen av Gift vid första ögonkastet.
Ja, det får man säga.
Vi hade ju Hanna Jamali här som är psykolog och en av experterna och också Göteborgsbaserad.
Ja.
Det får en ju att må lite gott.
Chocken.
Precis.
Man bara, men gud,
ja.
Hon inte bara bor här.
Hon finns
kan också
ju här. Ja. Ja. Så att, vi pratade lite grann om hur matchar man egentligen och hur tuffa krav det är för att komma med. Bland annat, så det visste inte jag, men de gör ju anhörigintervjuer.
Mm. Och man fick skicka in bilder på sina ex.
Precis.
Oh.
Det finns många steg i den här processen där olika människor skulle kunna hoppa av.
Ja.
Känner jag spontant.
Eller väljas bort.
Precis.
Vilket ju även väljas bort. Händer.
Precis.
Ja.
Ja, men spännande i alla fall. Vi fortsätter följa det. Och de två första avsnitten finns nu att kolla på SVT Play.
Det blir ikväll. Men du, vet du vad som händer om 5 minuter?
Nej.
Då håller finansminister Elisabeth Svantesson en pressträff om vårbudgeten.
Då är det vårbudgeten. Då springer vi snabbt härifrån, tar en kopp kaffe och så samlas vi.
Alltså bara 5 minuter på dig.
Ja, men jag fixar det. Tusen tack för idag, Fanny.
Ja, tack så mycket.
Hej då.
Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.